enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är onsdagen, är det inte alls det. Det är tisdagen den 1 mars.
Semmeldagen!
Ja, det är det också.
Ja.
Ni vet att, det tog jag reda på i morse, att det är fet tisdag som det egentligen
okay,
är.
Okej, fet.
Ja, jag vet, men det är en kristen högtid.
Va?
Jajamensan.
Hur då?
Det är inte bara semmeldagen i Sverige eller fettisdagen i Sverige. Jag såg nämligen på Gazzetta dello Sport hade en rubrik. Derby Grasso. Fet derby. Milan Inter ikväll i Coppa Italia, herrarna.
Och
då blev jag så här, fan, de gör en anspelning till fettisdagen här. Vad är det? Så googlar jag lite. Och det är så här, det är dagen innan fasta. Lång fasta fram till påsk.
Alltså man får lov att liksom frossa i sig och bara fetta på hur mycket man vill.
Ja.
Oh.
Exakt. Problemet är att i det moderna samhället så slutar vi inte äta. Utan vi äter imorgon också.
Vi bara fettar.
Är ni med? Ja.
Nej, alltså det är inte så att jag kommer liksom sluta äta semlor efter idag.
Ska du och jag fasta, Robin?
Jag hade
faktiskt behöva det efter England.
Ja, jag hade behövt gå in i en liten akut fasta i alla fall och liksom dränera kroppen lite. Men sen vet man att man är tillbaka om en vecka igen med fingrarna där i syltburken. Liksom. Så nej.
Ja, men så är det. Hör du, berätta, du var i England i helgen. Du har varit i England 2 veckor i rad.
Ja, precis. Det har varit nu när gränser åtminstone åt det hållet i världen är öppna igen så man kan åka. Så har det blivit lite live-fotboll igen. Det är ju fan, det är ju det roligaste man vet. Och för mig är det ju väldigt mycket, mycket Liverpool. Så det var först, vi har ju redan avverkat en sportlovsvecka här i södra Sverige. Så förra helgen var det familjen i Liverpool. Hade med både grabb och dotter. Och första Anfield-besöket för dottern, 6 år. Hon gav det 2 minuter ungefär, sen ville hon hellre kolla på mobiltelefon på läktaren. Otrolig stämningshöjare var hon där. Men tyckte ju såklart var jävligt häftigt att vara på plats och se det och sådär. Och sen så fick jag då efter familjehelgen förra veckan lite grabbhelg nu här. Vi var över och så Liverpool-Chelsea i ligacupfinalen. Så det var 2 olika typer av fotbollsupplevelser. Men man älskar väl egentligen fotbollen för att den just kan ge en alla de delarna. Både allt från liksom det familjära.
Ja, stort grattis då. Ni vann ju ligacupen där på straffar. Jag har inte vunnit någon titel i helgen. Jag var på Kanalplan och kollade på Bayern BP. Och sen så var jag i Svenska cupen. Damerna körde ju igång. Och sen så var jag på Grimsta IP igår och såg Sollentuna IFK Norrköping. Lite skilda världar då på vår fotboll i helgen.
Ja, nästan samma kvalitet. Så det var väl, är det fortfarande snö och skit på Grimsta också? Eller det såg kallt ut där uppe i alla fall.
Ja,
alltså, ja väldigt men
det,
här,
det kändes, vet du vad det kändes som? Sjukt nog. Det kändes som liksom, för 7 år sedan Shakhtar Donetsk och så har de liksom plogat bort planen. En sån här försäsongsmatch i typ Kiev. Jag tänkte vi skulle bara komma dit också. Mm. Men det är korrekt. Det var is i trappor, folk halka, ripp ryggen och så vidare. Det var fullständigt livsfarligt men jävligt kul som du sa att gå på live-fotboll igen.
Ja, det är underbart.
Och det är skillnad.
Vi kommer ju till Svenska Cupen som har dragit igång i helgen också. Våra spaningar därifrån. Men på tal om Ukraina då. Vad har vi för uppdateringar? Det har hänt väldigt mycket. Men det har rapporterats mest kring här. Mm. Champions League-finalen flyttats. Alla ryska lag är uteslutna ur både klubb och landslagssammanhang tills vidare. Vad har hänt på dem?
Ja, men med tanke på det, jag förstår att här fotbollen kanske, och det ligger också närmast i tiden med såklart det här playoff-spelet och Polen gick ut först och tog tydligt Absolut. Ställningstagande och allting, men ur ett svenskt perspektiv här så har vi faktiskt en grupplottning mot Ryssland i sommarens EM-slutspel för damer också som... Ja, man kan väl hoppas att vi kanske är i ett världsläge där det inte ska behöva påverka. Och där har väl också UEFA och FIFA efter att de först har haft sin ena kommunikation och sen gått ut med ett förtydligande och det här då fullständiga uteslutande så har de ju ändå hela tiden, de vill ju, alltså man kan väl tycka att de gör väldigt mycket bra just nu men de vill ju samtidigt också skjuta lite problem framför sig. De vill ju inte räkna ut något som ligger längre fram i tiden men självklart om inte världsläget förändras kraftfullt till det bättre, så kommer ju inte Ryssland vara aktuella för att spela damernas EM-slutspel heller. Och då av allt att döma, vad jag har kunnat tillskansa mig i alla fall, så är det Portugal som kommer gå in i den gruppen. Dels var det ju Portugal som förlorade mot Ryssland i playoffspelet, och de är dessutom den bästa icke-kvalificerade tvåan från kvalspelet. Där fanns någon, det hade kunnat vara en väldigt moraliskt vacker syn att det faktiskt var Ukraina som hade gått in här, men de har ett par poäng sämre än Portugal. Sen finns det ett par olika paragrafer UEFA kan luta sig mot. Jag har bara tittat igenom ett par, 4-5 stycken. Men det verkar som att de upptjänade poängen i kvalet, de väger över till Portugals fördel, och att det är de som bör få platsen ifall man nu tar det steget fullt ut även till sommaren och diskvalificerar eller utesluter Ryssland i så fall. Så i så fall Portugal in i den svenska gruppen, helt enkelt, om så blir fallet.
Ja, men Portugal mötte vi ju i Algarve Cup.
Exakt, och det var ju en, det var ju en walk in the park.
4-0, ja. 4-0 seger. Så det är klart att det är positivt för svensk del att Portugal i så fall skulle komma in i den här gruppen. Jag tycker bara det är så sjukt att ens det här händer i världen, och att det här ska behöva ske och att man ska behöva ta till sådana här åtgärder. Och det är också, tycker jag, så här, man sympatiserar så mycket med också spelare och atleter och idrottsutövare. Ifall man ser till liksom sporten, sen är sporten så otroligt liten i hela det här sammanhanget. Men att också atleter ska behöva liksom straffas på grund av det här. Men samtidigt så tycker jag det är helt rätt att man också vidtar åtgärder.
Ja, men verkligen. Jag såg på igår var måndagsmatch Atalanta mot Sampdoria. Mm. De har ju både en ryss och en ukrainare i Atalanta. Miranchuk gjorde mål och funderar på så här, vad är det för känsla, men han vart ju typ ledsen, firande med lågt huvud, och man såg att han var känslosam. Det är ett svårt läge och man vet inte vad som kommer hända, så att det är väldigt svårt att spekulera eller prata om, men vi kan i alla fall konstatera att så är i alla fall fallet. Och det gäller EM.
Återigen, man kan ju egentligen, alltså, det absolut bästa som kan hända världen är ju såklart att vi är i ett läge där Ryssland får vara med. För det betyder ju att vi har fått en förändring. Sen är det väl kanske just nu bara en förhoppning och något man verkligen, verkligen önskar. Men tills vi ser en stor förändring så tycker jag det är helt rätt att man tar, precis som man tillämpar ekonomiska sanktioner, eller som i UEFA har ju även till exempel brutit sitt samarbetsavtal med Gazprom. Det handlar om att ta ett kraftfullt ställningstagande mot allt som kan leda till ett ökat tryck på de styrande i Ryssland att få till en förändring. Men vi lär väl få återkomma till den eventuella sportsliga påverkan det har. Men om man nu har suttit där och tittat lite i tabellen och insett att oj, vi ska ju möta Ryssland på damsidan också, så är det väl den senaste statusen att det troligtvis blir Portugal som går in där i gruppen i så fall.
Hörrni, ska vi kasta oss in då i Svenska Cupen?
Vi gör det.
Vi kan börja den matchen som jag kollade på, Hammarby mot BP. Jag konstaterar en sak från den matchen, att BP, om det här är BP, så kommer de få det tufft.
Det var ett
Hammarby visserligen som är bra, det kommer vara ett topplag, men det var inte ett Hammarby som var på topp. Och jag tycker ändå att det var monumental klassskillnad. Om man ser spelare för spelare, en mot en situationer och så vidare, så kändes det nästan som att det var två divisioner.
Verkligen, och jag kan väl tycka att Hammarby, vi ska ändå säga också att Hammarby gör alltså 4 mål på fasta situationer. Ja. Så det är inget spelmål heller, vilket jag tycker är lite oroväckande, och jag tycker att det här är ett problem som Hammarby hade även förra året. Att komma till farliga chanser i spelet, och speciellt sista tredjedelen, jag tycker man fortfarande har problem där. Så i den aspekten så står ju BP upp ganska bra. Men fasta situationer, där har de det väldigt tufft. Och jag tycker att de har det tufft överhuvudtaget spelmässigt. Men nej, jag förväntar mig mer av Hammarby ifall de ska hålla sig i toppen ändå.
Sen så är det fortfarande,
ja, det är fortfarande tidigt och mycket kan hända och man ska spela ihop sig. Men en grej jag reagerar lite på, det är ändå att man spelar Janogy uppe på topp.
Exakt.
Nu och inte ute på kant. Och undrar hur man tänker där. För jag tycker ju att det är lite slöseri med resurs i Hammarbys lag. För hon får inte mycket bollar överhuvudtaget. Mm. Och det tycker jag så här är ett litet problem. Att man har svårt att hitta upp på forwards. Hade även det förra året. Och hitta både liksom tia och forward. Och vill gärna spela mer på kanter. Och där tycker jag att Janogy var... Alltså outstanding förra året. Så jäkla bra ute på sin kant.
Jag kommer ihåg i derbyt. Där var han visserligen liksom, Elin Forsberg roll lite överallt.
Ja, ja.
Sådär, vann boll och men hon var helt dominant.
Men, alltså just
men det är också en typ av en spelare som så här, på försäsongen. Alltså, de stora stjärnorna brukar sällan briljera på försäsongen. Så här, men...
Fast förra året gjorde hon ju det.
Ändå.
Och sen tycker jag hon blev bara bättre och bättre under året som gick, under säsongen som gick. Men jag hade hellre velat ha henne ute på kant än forward. Sen ifall det här var någonting man bara testade just den här matchen, jag vet inte. Men en sån som Adelina Engman ute på kant tycker inte jag kommer förbi
hon särskilt.
Hon hade det tufft. Mm. Och då ser jag hellre henne som top forward.
Tyckte när Ellen kom in Wangerheim så såg hon ju helt pigg ut.
Ja, men hon är ju alltid pigg. Mm. Löper extremt mycket och snabb. Är bra som nia tycker jag. Sen är det inte så att Janogy inte är bra som nia. Hon är bra på den positionen också, men hon behöver mer boll för att hon ska bli bättre.
Ja, och där utnyttjar man inte det. Hon är central i spelet.
Mm. Mm. Så att det, ja, vi får se hur de tänker där och hur det kommer utveckla sig. Men sen en sån som Emma Jansson spelar ju in i mitt fält.
Mm. Man började göra om henne ett sexa förra året.
Mm. Sen var ju det
fast
mycket,
det såg 10 på ryggen.
Men sen var ju det mycket på grund av att många inne i mittfältare var skadade och man inte hade tillräckligt med spelare. Då fick hon gå ner och spela där. Och jag kan väl tycka att hennes tillslag och liksom spelfördelning är väldigt bra. Och där tycker jag att hon har en spetskvalitet kontra de andra som spelar på inne i mittfältet. Men jag tycker att hon försvinner mycket där.
Och jag hon tycker kanske har lite kanske att lära i rollen fortfarande. Men...
Ja, men sen tycker jag att hon är en mer offensiv spelare.
Ja.
Jag tycker inte att hon ska vara så långt ner i banan. Men ja, där får man också se. De har ju en sån som Fanny Hjelm är ju fortfarande på rehab eller hur nu läget är med henne. Men vi får se när hon kan börja spela igen. Men ja, nej. BP
bra,
kommer få det
bra
svårt.
Det är helt okej. Okay. Finns saker att jobba på. Får se om de kanske kan få in en eller två värvningar också. För som jag förstår det så behövs det.
Men det kommer bli intressant tycker jag ändå, sista matchen i den här gruppen, Hammarby mot Umeå, kommer ju bli väldigt spännande för Umeå vann ju
Bollstarna.
Men det känns som det kan bli målskillnad sist, alltså det kommer ju nog vara alltså, fyra gjorda mål, även om det då var fasta situationer till trots, kommer ju säkert vara väldigt viktigt från den här matchen om man ponerar att Umeå också slår Brommapojkarna och beroende på om...
Men det är inte så jävla säker på ändå alltså,
nej.
Att Umeå bara slår bra.
Nej, absolut inte. Men om de bara gnuggar sig till de tre poängen så kommer det handla om lite då vad Hammarby gör på Bollstarna. Så att om de också kommer upp på de här galna 9 gjorda målen och annars blir det ju...
Ej förvåna mig.
Nej, och sen, men annars blir det ju ett direkt avgörande mellan Hammarby och Umeå i den sista omgången i gruppen där. Och det ser ju faktiskt ut som det kan bli lite sådana målskillnadshistorier redan nu i några av de andra grupperna. Mm. Ett Häcken till exempel som bara vinner med 2-1 mot Örebro medan Kristianstad gör 4-0 och så vidare.
Exakt, vi kan bara ta då vad som hände utanför så får ni studsa på det. Men Rosengård slog Växjö med 3-0 och Linköping slog Alingsås med 4-1. Och Växjö åkte ur Allsvenskan förra året, spelade Elitettan. Alingsås också Elitettan, bara så att ni har koll på grejerna här va?
Mm, mm.
Ja,
är ni med?
Bra grejer. Kristianstad vinner 4-0, väntat över Elitettan-laget. Gitex Och sen så vinner Häcken som du sa där mot Örebro bara med 2-1. I grupp 3 då, Djurgården 3-0 mot Malbacken och Eskilstuna United slår Piteå i en tajt tillställning 2-1.
Den var tajt. Ja. Jag kollade den också. Och Piteå tar ju faktiskt ledningen i första halvlek och sen så lyckas såklart Mia Jalkerud avgöra med 2-1 i 88. Ingen superbra match tycker jag väl inte, och väldigt mycket bollbyte fram och tillbaka, och det känns som att ingen av lagen riktigt har fått till sitt spel. Återigen, det är tidigt och det är många matcher kvar att få till det inför säsongen. Men finns ändå lite intressanta spelare tycker jag i båda lagen som ska bli kul att följa, och noterbart igen, väldigt unga spelare.
Mm.
Och då blir man så här, är det jag som börjar bli sjukt jävla gammal?
Ja, men så är det.
Eller, men jag tänkte så här.
Inte sjukt, men du börjar bli gammal.
Ja. Nej, men jag tänkte tillbaka då på bara när jag själv spelade och man var i den åldern. Det var ju inte givet på samma sätt att spelare i den åldern för några år sedan startade i Allsvenskan och var till och med majoritet i elvan. Men nu tycker jag mestadels det är många födda liksom 00, 22 år gamla, 21 år gamla som startar just nu i de allsvenska lagen. Och det tycker jag ändå är väldigt häftigt, och det är väldigt bra spelare.
Mm.
Så det ska bli kul att följa damallsvenskan i år för att se alla de här unga produkterna som jag tror kommer kunna utvecklas väldigt, väldigt mycket.
Mm. Nej, men, och vi ska göra ett extra grepp inför allsvenskan. Drar igång den 27, va? Någonstans där, den helgen i slutet på mars. Vi tänker oss ett par specialavsnitt där. Då.
Ja, Hammarby möter ju Eskilstuna första matchen.
På Tele2
Arena. Den tror jag kommer bli mäktig. Alltså.
De har ju publikrekordet där för dem på 19 000 någonting som slogs mot AIK förra säsongen. Nu har man ju ett derby på nationaldagen. Det är sommarsol förhoppningsvis och alla är glada. Där kan man ju tänka sig att det blir fullsatt. Men även under den här matchen, när jag pratade lite med min polare Simpa som leder supporterrörelsen, så tror han att de mycket väl skulle kunna liksom slå det här rekordet redan i premiär.
Jag hoppas det.
Och det är ju bra, för det är lagt också spelschemamässigt, så herrarna inte spelar samtidigt. Mm. Och det vet jag också är ett önskemål faktiskt som just Hammarby supportrarna har skickat in till Nent som har rättigheterna att lägga matcher på vissa dagar. Och Nent där, fan, jävla cred alltså, för de har varit väldigt lyhörda och förstår vikten av att liksom tänka till kring spelschemat här så att det blir bra, och i de här stora matcherna med de här stora publiklagen liksom göra allt för dem också så att det blir härliga folkfester på arenorna, vilket de verkligen har gjort. Så cred till Nent i det fallet.
Men då gäller det också nu att man som supportrar, alltså kräver man det nu att matcher ska flyttas, och det ska flyttas för deras fördel för att man ska kunna åka och titta på de matcherna. Jag vet exempelvis Hammarby mot Rosengård borta, och att de ville flytta den matchen. Då gäller det verkligen att så här, ja, då behöver ni åka dit. Alltså ni kan inte åka dit med liksom 50 pers i en buss, utan då är det stora busslasset som ska ner i så fall.
Men det känns, eller så här, de tentakler jag har ute säger att det kommer slås en del publikrekord den här säsongen i Allsvenskan. Så att det blir nog en jävligt rolig säsong att se fram emot även för oss som är på plats. Du kommer väl hänga en del och kolla Rosengård, eller? Är det bara Malmö som gäller?
Nej, vi ska nog dyka upp på båda Malmölagens matcher under säsong. Men jag lyssnade på Hammarbys vd, var ju hos Olof Lund i går måndag var det väl. Och pratade ju just om dels att flera matcher är ju målsättningen att ha på Tele2 för damlaget också under säsongen. Så det är kanske inte bara premiär och något derby här och där, utan det är verkligen målsättningen att kunna ha så många som möjligt med så mycket folk som möjligt. Och att man tar ju det här greppet som vi har pratat om, att många klubbar nog måste göra det här helhetsgreppet, om att man pratar om en klubb och en förening, och det är inte en damsektion och en herrsektion, utan det är ett Hammarby, och det är väl så man numera hör de flesta stora lagen prata. Och det är befriande och jävligt kul att höra att det är så alla samtal går och för. Så han pratar också om vikten av från sponsorhåll. Det är alltså dels en kravställning nästan från sponsorer att det är så här man måste sköta sina föreningar nu för tiden. Och såklart som ett, ja, men nästan ett samhällsansvar att ta den ledartröjan också. Så vi har ju sagt det många gånger förr, men den här säsongen, det kommer nog vara något alldeles unikt och ett stort jävla startskott. Vi har väl bara sett smulorna liksom på vad som komma skall, tror jag. Så det är grymt häftig säsong att vänta.
Jag tänkte på en grej som jag tänkte vi skulle ringa upp. En sån spelare som Frida Östberg exempelvis. Jag såg en intervju med henne inför Champions League för ett tag sedan, och då det slog mig häromdagen att det skulle vara kul att prata med henne, skillnad liksom då när Umeå var i topp, man vann Champions League, det var lite äldre spelare på plan och lite mer rutin kanske än hur det ser ut idag och vad som har hänt. Jag skulle vilja bara ta det snacket för att se också hennes syn på det, vad som har hänt under de här åren. För det är väldigt häftigt att se den utvecklingen som faktiskt nu håller på att ske och vad som händer i de olika klubbarna och lagen och på supportersidan, och att vi nu står inför ett EM i sommar som kommer bli det mäktigaste kanske någonsin. Så det är ett sånt samtal jag tycker att vi borde ta tag i så småningom för att bara kolla läget och liksom se hennes syn på det. Och vad man tänkte då och hur det har blivit idag och så vidare.
Exakt. Från Svenska Cupen då, det är inget annat som sticker ut. Alltså, det är beskedliga vinster såklart, segrar för favoriterna i den här rundan. Alltså, man kan ju tycka att så här, 3-0 kanske är underkant för Rosengård, men det luftas ju spelare. Jag är av den religionen att jag lägger väldigt lite vikt vid matcher. Även om det är tävling, det är Svenska Cupen, men resultat. Men till viss del även prestationer, hur det ser ut när det är en månad kvar till Allsvenskan. Det är inte nu det ska vara på topp, men det är bra att börja se tendenser i spelet. Det är såklart så. Men det är en del kvar.
Ja, men som typ Rosengård exempelvis, Atina Persson Lundgren, 18 år gammal, och Evelina Pettersson, 18 år gammal, fick starta i helgen mot Växjö. Så de luftar absolut, men även tar in sina unga talanger och ger dem lite speltid och får komma in i truppen och i matchspel och så vidare. Så det är ändå, det är häftigt tycker jag. Men 3-0 mot Växjö, ja, det är som du säger, det är vad det är. Ja, lite
en bit kvar. Internationell fotboll då, Robin, du har blickat ut, hur gick det för Liverpool i helgen?
Nej, det var ju tyvärr, det var smolket i glädjebägaren under söndagen. Det var medan vi var på pubbarna omkring Wembley så var det ju tyvärr då delvis en krock, får man väl säga. Jag vet att jag pratade om det för någon vecka sedan, att Liverpool hade ju önskat någon förhoppning om att få den flyttad. Nu fick de i alla fall avsparkstiden till då förhållandevis tidig förmiddag. Så folk som var kvar i Liverpool kunde ju till exempel gå och se matchen live. Jag tror det var väl dryga 2000 på Prenton Park som så Liverpool mot Arsenal i FA-cupens åttondelsfinal. Men det blev, det var kvalitetsskillnad. Arsenal
total luftade. Överkörning kan man säga.
Ja, nej, men alltså Arsenal vädrar ju en del i truppen. Både Miedema och Blackstenius är ju på bänken till exempel. Men vinner med 4-0. Två helt jävla bizarra mål ska jag säga. Det är sådana kanonskott. Det finns ju, de kan göra om det 300 gånger så träffar de ju inte ens boll på några av de där skotten liksom. Men det kom in skott efter skott och Liverpool har väl lite. Alltså nu, man gick ju till kvartsfinal i ligacupen. Där är vi ju framme vid final nu till helgen mellan City och Chelsea. Och här då en åttondelsfinal i FA-cupen. Och ser väl ut att förhoppningsvis ta sig upp ur Championship. Men ja, räknar man om det liksom lite i statusgängen så är man väl kanske 8, 9, 10 någonstans. Man hade väl slagit strax över botten i ett ligaspel i Super League just nu. Så där behövs ju fortfarande förstärkningar, men det händer ju ändå rätt saker. Och det ska kunna bli bra, men en bra veckaklocka tror jag också för att man måste förstå att man absolut inte är på den nivån än i alla fall. Men nej, så Arsenal spatserade enkelt vidare här i alla fall.
Ska ju sägas det att Liverpool leder Championship överlägset med 9 pinnar före Bristol City. Och nej, men det säger väl en del om ändå klassskillnaden mellan. Och så ska det ju vara. Jag menar, ja. Arsenal är ju ett europeiskt topplag. Och även om de vädrar så ska det vara skillnad. Men det är fint ändå på ett sätt att Liverpool är där och får spela den här matchen. De ser själva var hålen finns och vad de behöver jobba på. Och liksom, ja, nu när de med största sannolikhet går upp.
Exakt, och det är väl en ganska så här, det klassisk övning när man är ett... Du är ett topplag i divisionen under, att då har du ett sätt att spela fotboll på, ett sätt som är ganska vägvinnande. Men när du plötsligt kommer upp mot lagen då, som är faktiskt i detta fallet en 10-15 tabellplaceringar över dig och toppar den högsta ligan och som faktiskt tävlar bland Europas bästa, det är trots allt ett lag som är framme i en kvartsfinal i Champions League också, så finns där utslagsgivande spelare på ett helt annat sätt som kan vinna matcher genom att göra mål och ta avslutslägen och vara så extremt skickliga i de avgörande situationerna där du kanske är ett par steg efter. Så det är såklart alltid surt att förlora med 4-0, men exakt som du säger, jag har varit framme och spelat de här matcherna nu, ändå sett hur man står sig mot de här topplagen och kan då helt enkelt bygga på det inför vad som förhoppningsvis är då ett avancemang till högsta ligan nästa säsong.
Jag tycker en sån som nu, som vi sa, både Miedema och Blackstenius sitter på bänken, ingen av dem spelar ens, men att en sån då som Caitlin Ford får spela nia och gör det väldigt, väldigt bra, gör 2 mål. Det står, ifall man nu bara ser till resultatet, att det första målet var självmål, men det var det absolut inte. Det var ett skott.
Ja, det var verkligen.
Så jag vet inte varför det står så. Men jag tycker att det är en spelare som har varit väldigt bra och spelat mycket på kant nu senaste tiden. Väldigt kraftfull och är bra en mot en offensivt och får nu även spela som nia och gör det också väldigt bra. Så det visar också på den bredden som faktiskt Arsenal har i sin trupp. Sen om de inte har fått till det så jättebra spelmässigt, men att få vinna 4-0 en sån här match, absolut, Liverpool står inte upp bra alls, men bara få igång lite spel, få göra mål, få göra jävligt snygga mål. Och den energin som det kan ge, kanske det här kan förändra saker och ting lite i laget och truppen också. Det gör ju alltid mycket att vinna matcher, oavsett ifall det är mot skitlag, men hallå, det är inte Liverpool mot skitlag.
Klipp.
Nej. Nej, men ifall det är mot lite mindre bra lag, så gör det alltid gott att vinna matcher. Så okay. Är det. Och det blir spännande att se nu framöver hur Arsenal står sig.
Och vi är ju bara...
I övrigt då, i kuppen, jag ska bara säga det Robin här, så kan du få återgå till vad du vill sen, men Chelsea dunkar dit Leicester 7-0. Bennison startar för Everton, Andergård kommer in.
Får jag säga en grej där? Ja. Bennison, den här matchen, alltså man använder henne som ytter. Jag fattar inte vad som pågår, men hon får spela ytter mot Charlton. De Everton vinner med 2-0. Anvegård kommer in, byter med Bennison och gör mål. Men Bennison...
Det är helt hamnat rätt. Liksom,
inte riktigt.
Det har vi ju varit inne på flera gånger, ja, men ändå.
Men just alltså ytter, i den här matchen också. Nu spelar hon liksom ytter i en trea. Då, så ytter forward kanske mer av tre framme. Men får inte alls så mycket boll och inte så himla involverad i spelet. Och det är en spelare som ska ha mycket boll för att få ut hennes spetskvaliteter och få göra henne bättre. Men nej, hon blir ganska osynlig i den här matchen, tyvärr.
Ja, och Everton fortsätter egentligen att laborera både med spelarmaterial och nu också formationer egentligen. Mm. De har ju provat det mesta den här säsongen som vi har varit inne på. Och nu då, ja men någon lite 4-2-3-1-variant och som du säger, Bennison utslängd på en kant. Så det är ju samma sak där, så de ska ju såklart vara ett steg bättre än Charlton redan. Men det är ju fortsatt svårt att se något jätteimponerande i detta Everton. Men ja, vi får väl se om de kan få ihop det till slut. Kanske blir en liten kuppsaga av det, men det känns svårt att tro på just nu i alla fall.
Jag noterar att Birmingham fick vinna en fotbollsmatch i alla fall, så det var ju trevligt, ja, det är roligt för dem. Men annars då, framförallt, krossen. City vinner 4-1 mot Manchester United. De möttes, alla som lyssnar på Toto 5 vet det, de möttes ju i ligan här nyligen. City vann med 1-0. Och bekräftar det vi har sett under en ganska lång tid här nu, att det var en dålig start och tyvärr hamnade de lite för långt efter. Men annars, eller hur Robin, då hade de ju varit med och krigat med Chelsea och Arsenal i toppen.
Absolut, sen ska du verkligen säga så att i just den här matchen så får de väldigt mycket hjälp av ett otroligt svagt målvaktsspel från Mary Earps. Alltså det var ju skott som, alltså bollar rullade mot mål och gick in tyvärr. Det såg otroligt billigt ut, men City är bra och nu har vi som sagt, vi har Chelsea mot City till helgen i ligacupfinalen. Chelsea som du sa, utskåpning 7-0 mot Leicester, visserligen med en...
De har ju hittat tillbaka lite, får man ändå säga.
Ja, men sen också, Leicester får också rött kort efter 17 minuter.
Absolut, så att... det är klart det påverkar. Ja.
Men att båda två går in med, vi har sett fin form från båda, de får varsin genomkör, även om det då är Chelsea i deras fall så är det mot ett Leicester och 10 spelare bara, och de ska såklart vinna, men det är liksom full fart på Kirby och på Kerr och på Pernilla Harder som kanske var bäst av alla. Återigen har jag haft en jättefin formkurva den senaste tiden, och sen då City som, oavsett om det är med väldigt mycket hjälp av målvakten, så är det 4-1 i ett derby man tar med sig och går in till den här finalen. Och Nu är det väl lite också upp till City att det kan inte bara vara lite bra form och börja se lite bra ut och börja bli lite mål här och där. Nu har de faktiskt chansen att vinna en final och en titel, så det krävs också lite, tycker jag, av City att gå in och trycka till och visa Chelsea att de kan mäta sig mot dem. Går de in i finalen här och förlorar med 3-0 igen, då är det inte värt så himla mycket att göra väldigt bra matcher längs vägen i både ligaspel och kupper, om man sen ändå ska komma 3-4 i en liga och förlora kupper till slut. Så lite press över på City ändå att visa hur bra de är till helgen. Så den blir väl min största höjdpunkt att följa till helgen åtminstone.
Ja, den ska bli väldigt, väldigt intressant att se faktiskt. Och också hur Chelsea står sig mot City nu när City är så pass mycket bättre. Och ifall man ser till Manchester United, alltså jag tycker de har problem med sina mittbackar och de har problem med sin backlinje överlag. Och det här tycker jag, det var ett litet problem förra året också. De gjorde en jättebra höst, hade en väldigt dålig vår och mycket skador som kom in i truppen och så vidare. Och nu är det samma sak med deras tidigare mittbackspar, Aufy Mannion och Millie Turner. Båda de är ju skadade. Och Mannion kom ju också från City inför säsongen och ett nyförvärv som man har trott mycket på och som har stärkt upp verkligen i Uniteds mittförsvar. Men nu istället så har man ju tagit in Dean Caldwell, 33 år gammal, alltså rutinerad och har spelat mycket i tyska ligan sedan tidigare. Så hon och Toris Dotter gör ju ett nytt liksom mittbackspar. Och det är alltid speciellt att bilda ett nytt mittbackspar som inte har spelat så mycket med varandra. Och sen ska du ha kommunikation med målvakt bakom. Och det skapar oro, så är det bara. Även hur pass rutinerade de här spelarna är, så... Det blir en stor förändring och kommunikation med spelare framför sig och så vidare. Och jag tycker att det syns och det ser lite oroligt ut i Manchester Uniteds lag. Tyvärr för deras del som ändå har gjort en väldigt, väldigt fin höst. Mm. Men City ser skitbra ut. Mm. Och White har ju fått starta nu igen istället för Kadia Shaw som har gjort det jättebra. Kom från... Jag har kommit från Bordeaux inför säsongen och stängt in hur mycket mål som... Jag blev så förvånad, jag skrev det till er. Jag bara, varför står det Bunny på hennes tröja? Kommer ni ihåg det? Ja. Jag fattar ingenting.
El Conejo.
Men så var jag tvungen att googla upp det här lite. Och då är hennes smeknamn Bunny för att hon tydligen älskar morötter. Så hon har det på sin rik. Jag tyckte att det var ganska kul. Ja, men hon jämför sig själv med Robert Lewandowski i boxen. Och det säger ju en del. Ja.
Att man gör det själv också. Väldigt, det är otroligt.
Ja, hon gör det själv. Men väldigt dynamisk och otroligt stark i boxen. Så där har de ju också 2-9 just nu som är otroligt heta. Både White som gör mål också. Nu i helgen Och även Shaw som kommer in och gör mål. Så att det är ju också en styrka. Sen så vill jag också lyfta fram en spelare som Hailey Raso som har varit iväg med Australien i Asian Cup som kommer in andra halvlek och är riktigt, riktigt bra. Så att konkurrensen uppe på topp i City just nu är väldigt hård. Alltså Hailey, Raso och Hemp på varsin kant i andra halvlek den här matchen. Det var åka av kan jag säga.
Ja, verkligen.
Och nu till en extra rolig nyhet. Vi har fått en ny medlem i Toto 5-familjen. En partner som älskar fotboll lika mycket som vi i Toto 5 gör. Och som kommer att leverera törstsläckande svepmoments vad det lider. Och jag ska säga det också inför den här sommaren utan att säga för mycket. Så kommer det också på vårt Instagram. Där ska ni hålla utkik. Följ oss där. Vi heter Toto 5. Tävla ut otroligt fina priser. Så vi säger varmt välkomna ner i Toto 5-båten också. Heineken 00 alkoholfri. Och vilka är de då?
Ja, men Heineken 00 är ju stolt sponsor till fotboll i absoluta världsklass genom UEFA Champions League. Och de har ju även utökats med Europa League och i höstas så blev det även klart att de nu är huvudsponsor för Women's Champions League och även EM i sommar som vi kommer följa väldigt nära. Vi kommer till och med vara på plats. Alltså jag är så taggad. Men det är ju såklart något som vi på Toto 5 är väldigt, väldigt glada över och vi delar ju också synen på jämlikhet så vi är väldigt precis glada att ha Heineken 00 med oss.
Mm. Och ni som undrar, Heineken 00 är alltså en alkoholfri lager brygg med samma unika A-gäst som gör att Heineken 00 är faktiskt världens största alkoholfria öl. Och vad passar inte bättre till ett tisdags Toto 5 än en kall, törstsläckande alkoholfri bärs? Vi säger cheers to all fans! Tack Heineken! Hörrni, till den stora skrällen då i helgen. I den italienska ligan så vinner alltså liganian Empoli en otroligt viktig match. Och varför är den viktig då? Jo, för Empoli ligger där nere i botten. Gjorde ju sent mål också mot Fiorentina. Det var ju tuff match där. Men vinner mot ligaettan Juventus som var på väg mot rekord. Bara fyra matcher bort, eller hur?
Fyra matcher bort. Från att slå Milans väldigt långa rekord.
Från liksom en svunnen tid.
Ja, verkligen. Någon gång på 90-talet. Och man har alltså haft inför den här matchen 51 vinster, 3 oavgjorda. Och nu snackar vi alltså bara i ligan. Och man var fyra matcher ifrån att slå det här rekordet och förlorar mot Empoli, alltså vad är det som pågår?
Ja, men det var ju oväntat. Och de är ju inte lika överlägsna som Barcelona är i Spanien, det ska ju såklart sägas, men fortfarande, dina siffror här med Juventus track record talar ju sitt tydliga språk.
Nej, och alltså man förlorade senast i mars 2019, alltså det var när jag spelade. Så länge sedan är det.
Nu förstår du hur gammal du är, om du inte gjorde det.
Nej, men alltså vi har liksom gått igenom en pandemi, alltså det har hänt så här hur mycket grejer som helst känns det som sen då och man har inte förlorat sen dess i ligan, vilket
man
är
nära
det
på lösa krysset ändå. Girelli missar straff till
exempel. Och det, är
alltså, där, målvakten är ju, alltså Empolis målvakt är, jag skulle säga 2 meter från linjen när hon plockar den straffen.
Ja, det är
att, alltså, det är ju skönt att se ett storlag som Juventus där man annars, vi har pratat om deras tyngd och,
oh ja,
och drar man liknelser till framförallt hur man kan ha känt kring härlaget genom många år, så är det ju liksom, de får in 2-1 med kvarten kvar, de får en straff 5 minuter senare och man säger, aha, då löste de det ändå liksom. Men sen bränner de straffen och det är då på ett sätt där målvakten är. Ja, men ja, som sagt, närmare 2, man får väl YouTube upp det och dubbelkolla det, men hon är en bra bit från linjen när hon plockar den i alla fall. Så då, skönt att det inte blev något jävla snickesnack om att den skulle slås om eller någonting, utan Juventus får ta den där förlusten och börja om på 51 nya raka.
Ja, det är bara att börja om då.
Ja, exakt. Men det är ju faktiskt, du var inne på det för någon vecka sedan, Thomas, kring det italienska systemet för nästa år och att man gör om det lite och det här med att tre lag åker ur och sådär. Och det börjar ju faktiskt bli lite jobbigt för Fiorentina med tanke på detta i botten nu. Med Empoli och Napoli vinner också.
Ja, de möter alltså Lazio nu i helgen. Leder 1-0, leder 2-1. allting ser ut som att men det här ska väl ändå gå. Lazio som bara hade plockat 3 pinnar inför den här matchen. Och sen storspelare skulle jag säga, Stefan Örström, svenskan i Lazios mål, räddade ju bland annat en boll via ribban i 2-1 läge för Fiorentina. Så att det är mycket Fiorentina, men såklart då i den 89:e minuten så kommer Noemi Vicentin för Lazio och kvitterar. Så Fiorentina får bara med sig mot megabottenlaget som mer eller mindre redan har rykt från Serie A. Får man bara med sig en poäng och det är troll i grejerna.
Ja, alltså som det ser ut
de ligger.
Ja, förlåt, men som det ser ut nu så är det ju alltså Verona och Lazio kommer ju åka ut, men Empoli, Napoli och Fiorentina framförallt kommer ju,
och Pomigliano ska sägas också.
Absolut, men där kommer det ju vara en stentuff strid, för som vi har varit in, det ska ju bantas ner faktiskt till att bara vara 10 lag i högsta ligan nästa säsong. Man ska ju gå över på den belgiska övningen bland annat, i alla fall om man då kör 10 lag i en så här tvåsektionsserie där först då alla möter varandra 2 gånger om, så det blir 18 matcher, och sen att man efter de här 18 då halverar den in i en topp och en botten serie som sen ska möta varandra för att spela någon mästerskapsserie och en nedflyttningsserie. Så det kommer vara lite tunnare att få plats i...
Jag tycker inte det är helt dumt alltså. Nej. Alltså man är ju sån jävla traditionalist när det gäller fotboll. Ja, men det är man ju verkligen. Men det skiljer sig enormt mycket här. Jag säger så här, för intresset att se de här stora matcherna, låt säga då att det är de lagen som ligger i toppen nu, med något undantag. Juventus, Roma, Sassuolo, Milan, Inter. Och sen kan Fiorentina vara där, eller Sampdoria kan vara där. Men att de får möta varandra, det blir stora matcher, det blir stort fokus, det blir tv-inramat och så vidare. På det sättet, rent synlighetsmässigt, intressemässigt, behöver inte vara dumt. Sen så hoppas man ju på sikt att alla de här matcherna kan vara intressanta.
Och det som är lite faran kanske med det är ju, vi pratar så mycket om det här med att de klassiskt stora herrlagen tar och gör kraftsamlingar med sina damer. Då vill du ju plötsligt, där finns ju trots allt ett underlag för fler än 10 italienska topplag, även på damsidan. Så ja, det är väl det som eventuellt... Jag tycker att det blir lite för tajt att bara erbjuda 10 platser i den högsta ligan.
Absolut, och sen så är de lite lynniga i den italienska fotbollen, så det där kan ju komma
att ändras till 14
när
det plötsligt finns underlag för.
Men det är ju inte helt fel att känna lite på det i alla fall.
Nej, och sen kan jag är lite, ja, jag vet inte vad jag tycker om det, men det jag kan tycka då, nej, men det jag kan tycka är då positivt med det är ju att ett sånt lag som exempelvis Juventus, som vanligtvis är ganska överlägsna, att man då börjar om och sen är de andra chansen att faktiskt kunna vinna. Och att man då har någonting att verkligen kämpa för, och att man kan ha chansen att vinna. Och ur den aspekten så kan jag tycka att det är positivt, och att lag som är väldigt överlägsna faktiskt, eller så här, att andra lag kan ha chansen att få knipa den platsen. Mm. Och sett som du säger till synlighetsmässigt och marknadsföringsmässigt, och att damfotbollen kan bli större och synas mer och så vidare, så är det också väldigt bra. Men däremot så tror jag att det kommer bli ett väldigt stort glapp mellan de bästa och de sämre lagen.
Vill ju till att man satsar. Alltså, grejen är, vi har varit inne på det så jävla många gånger. Det går ju att satsa sig fram här nu med relativt små medel. Det går att fördela pengar, det går att göra saker, och vill man etablera sig i det här nya belgiska systemet, vill man vara en topp 6, nej, men det är klart du kan vara med och slåss mot, även om Sassuolo, Milan, Inter, Juventus satsar väldigt, Roma satsar väldigt mycket, så är det fortfarande, finns en möjlighet för de här andra klubbarna att verkligen befinna sig där.
Ja, men, och jag tycker en sån grej som att Roma, de har ju värvat väldigt mycket nu under vinterfönstret, och det är någonting man inte har sett lika mycket som faktiskt har förändrats. Alltså, tidigare har det varit mycket så här, men vi värvar de spelarna vi behöver inför säsongen, och sen så i princip då är truppen klar.
De har verkligen agerat här.
Ja, men det är ju många lag.
Tre poäng
ja,
men alltså,
ja, och Fiorentina är också ett sånt lag som nu går det ju inte så bra för dem. Åtta. Nej, det ska absolut inte vara
det. Frågan är vad som händer. Men, vad som händer i sommar. Ifall det blir Serie B-spel med alla de här spelarna som
Nej, det får ju inte hända alltså.
Jag tror man bara gnuggar på och så tar man sig tillbaka.
Men man har ju, de har ju viktiga matcher nu. Man har alltså Sampdoria och Verona som kommer. Alltså de bara
det ska vara
vinna.
6 pinnar.
Det måste vara 6 pinnar.
En poäng på Verona och sen så kanske man kan sätta sig ett helt annat tabelläge om man får 6 poäng på de matcherna. För att, men det är också lite av ett krav. Jag menar, nu fick man bara 2-2 mot Lazio. Ja. Det är inte moralstärkande. Det är inte så att spelarna går in med självförtroende i kommande fight här.
Stackars Giacinti tycker jag ändå får komma dit och bara gå åt helvete.
Men jag såg att Veronica Bochetti gjorde mål i alla fall. Så att jag menar, levererar ju de här spelarna.
Men Sassuolo och Milan får vi ändå säga 0-0.
Ja, rött kort i minuten för Sassarna.
Rött kort på Benedetta Orsi som faktiskt, alltså det är en spelare som gör en jättefin Algarve Cup och får väldigt mycket speltid. Ung spelare som jättebra och kul att hon får förtroende i landslaget, men får nu alltså rött kort efter bara 14 minuter mot Milan. Men de lyckas ändå stå upp Sassuolo. Jag tycker till och med Sassuolo har ju några riktigt farliga chanser och är nära på att till och med ta ledningen i den här matchen. Ja. Och Milan kommer inte riktigt till. Men starkt av Sassuolo att ändå knipa den poängen.
Spännande i helgen hur som helst. Jag nämnde där att det var 3 poäng mellan Juventus och Roma. Och det är just Juventus mot Roma. Antingen skulle med Juventus seger så är ju ligan avgjord.
Ja, men det är ju en match. Nu får vi hoppas att den visas på Viaplay. Det är ju lite oklart.
Jag misstänker att det är bilden från Italien som inte landar. För att ibland så har det stått matcher och tuggat. Eller det är inte så tuggat, alltså det har varit en pausbild bara.
Vad jag förstår det som är också att de har väldigt mycket på sitt schema. Så att man får inte in fler matcher.
Ja,
då kan jag ju tycka att en sån som Juventus Roma ska man prioritera.
Ja, alltså
visas.
Alla 3 svenskarna från start mot Empoli dessutom.
Exakt.
Nej, den ska in.
Ja, hoppas det. Men en väldigt, väldigt spännande match. Tänk om Roma vinner den.
Ja, men då blir det en
då ligger de på samma poäng.
Jämnt skägg. Bättre målskillnad för Juventus. Ja. Har ni övriga Europa då innan vi stänger ner tisdagens Toto 5 här?
Ja, nej, men i Frankrike går det ju som det brukar, eller på sig. PSG Lyon vinner. Där kan vi ju, jag tror inte vi har väl inte nämnt Christiane Endler i Lyon-målet. Vi pratade ju för någon vecka sedan när hon skadade sig i matchen mot just PSG när Emma Holmgren kom in. Och sen så har ju hon faktiskt skadat sig på landslagssamling med Chile därefter också. Blev ju utsett till världens bästa målvakt här senast bara för någon månad sedan. Och verkar bli borta i 2 månader. Så missar väldigt viktiga matcher i Champions League-slutspelet. Vilket kanske kan ha lite påverkan på Lyons chanser. Sen har vi ju pratat om deras väldiga styrka offensivt. Renard-mål igen. Och de är ju väldigt bra över hela laget såklart. Men att få en första keeper borta minst 2 månader kanske. När man går in i den viktigaste delen av säsongen. Det är såklart oroväckande.
Det kan vi bara påminna folk om att den 22 så drar Champions Leagues kvartsfinaler första matcherna igång då. Bayern München, PSG, som du säger, där vill man ju ha sin första målvakt. Det kommer ju bli körning från tyskarna såklart. På hemmaplan vill ha med sig bra resultat. Real Madrid, Barcelona, El Clasico. Och sen så Juventus, Lyon, Arsenal, Wolfsburg. Ruggiga matcher.
Ja, det är ruggiga. Men sen ska vi ändå säga det i Lyon. Alltså man fick ju tillbaka nu Sara Bouadi.
Exakt.
Om det är ett franskt uttal. som är väldigt rutinerad. Alltså 35 år gammal, har varit med otroligt länge, spelar i franska landslaget. Och kommer ju nu tillbaka från All Rain tillsammans med Marochan och Lesmer. Och alltså, det är ju inte en dålig målvakt som man har som andra keeper. Så att absolut att Endler har gjort det otroligt bra senaste tiden. Och att det är ett avbräck för Lyon. Men att få in Bouadi är ju, alltså det är ju en riktigt bra målvakt.
Det visar ju tyvärr också kanske att förtroendet för Emma inte var
Holmgren, ja.
Tillräckligt för det här i alla fall, med tanke på att man då väljer att stärka upp på målvaktsfronten. Så hon är ju, nu kommer hon ju sitta bänk såklart närmsta månaderna, men hon är ju nere som trea istället i hierarkin där borta. Men så är det väl också när man spelar för ett av världens bästa lag. Då blir det inga gratischanser in i en startelva, utan där är det ju såklart alltid att stärka upp till bästa möjliga lag helt enkelt. Men det fortsätter väl antagligen gå mot en målskillnadshistoria eventuellt i den absoluta tabelltoppen där. Så nu har vi ju välkomnat in den italienska ligan i den där otroliga vårsporten också. Så det bara fortsätter från hela Europa med grymma titeldueller.
Jag älskar det. Alltså, kan vi bara där intyget som Hegerberg skrev, jag hängde inte med det där. Gjorde ni det?
Ja, alltså det var en sån här klassisk, du går till skolan och får ett intyg att du om mamma och pappa.
Ja.
Och lämna en lapp till läraren. Så funkade det förr i tiden. Nu har man ju appar. Robin sitter med Schoolsoft och klickar i frånvaro bara. Men förr i tiden så gick man ju fram och så lämnade man sin lapp till läraren och så fick bara gå. Och Frankrike är förr i tiden, eller hur Robin?
Ja, alltså jag tror inte det handlar om att de kör någon old school-variant för att minnas svunna tider, utan där är det nog fortfarande den fina lappen. Så ja. Det var väl ett litet...
För att få giltig frånvaro från skolan så behöver du en underskrift från mamma och pappa. Istället så var det Ada som skrev underskriften att det är okej. Okay. De
och då var det även till jobbet då? Alltså att du fick ta med den till jobbet?
Ja, herregud.
Man kan ha med den överallt.
Man till chefen, vet du.
Det var ändå häftigt. Ja. Det får man ändå säga.
Om ni skulle vara borta så får ni lämna... Det blir Mikander då. Vi får lämna det till... som sköter Toto 5 vid sidan.
Ja.
Ja. Nej, men det tyckte jag var fint. Det var
jag tyckte också det. Och så stod hon och signade dem efter matchen där och visade på ändå att det här är jag som giltar. Ja. Nej, det var stort av Hegervägen.
Någonting annat som vi glömmer från helgen som ni tycker var stort och maffigt och mäktigt sådär?
Nej, alltså jag tycker det är första mars idag,
det är Allsvenskan ska rulla igång. Vi sitter och planerar vår guide inför Allsvenskan, den stora maffiga guiden. Mm. Och det känns härligt, förutom då, om man glömmer bort lite hur omvärlden ser ut, så är det härliga tider.
Ja, och det är det jag tycker det är så svårt hur man ska så här agera just nu, för att det känns typ dumt att leva på som vanligt samtidigt.
Det är det jag måste,
tror jag. Ja, jag vet, och det är det man ska, och därför är det skönt att få dyka ner lite i den här bubblan i alla fall för en stund och glömma det som är utanför. Men det händer väldigt mycket framöver, det är väldigt kul. Jag ser skitmycket fram emot Champions League, att det ska dra igång.
Och det drar
igång
liksom i samband med att
Damallsvenskan drar igång. Ja.
Och då börjar liksom racet också mot mästerskapet.
Och jag kan säga, imorgon släpper jag en stor nyhet.
Oj. Är du klar för...
Är det BP nu efter torsken sen? Ja,
jag kan säga så att de behöver all hjälp de kan få, Petro. One for the team här. Fan, var lite schysst mot Marcelo.
Ja, vi gör en Ada Hegerberg och skriver på ditt papper att du får lov att lämna.
Jag snackar med Mikander.
Ja, gå och rädda dem nu. Kom igen.
Nej, det ska jag verkligen inte göra.
Du ska inte släppa den nyheten nu då?
Nej, det får jag inte.
Du får inte det?
Nej, det får jag inte.
Men det är ju någon kommer ju skriva det här innan, du vet hur det funkar.
Nej, det kommer inte jag.
Ja, det är många som har sagt det innan och sen så släpps de grejerna ändå innan.
Ja, men nej, jag kommer inte säga mer än så. Alltså imorgon runt typ 12:01.
Okej. Okay.
Alltså onsdag, 2 mars. Mm.
Jag vet ju vad det är, så jag funderar på att lägga ut det på min Twitter.
Nej, det får du inte göra.
Jag funderar på att göra det.
Nej, du får inte göra det.
Kan komma lite senare idag, Robin.
Absolut inte.
Jag håller på Twitter.
Nej.
Ja, men fan vad spännande. Vi kanske väntar till imorgon, eller så kommer ut med Twitter lite senare idag, Petronella, med stora nyheter i alla fall. Det tycker jag är kul. Robin, har du några stora nyheter som kommer?
Nej, jag är inte alls lika speciell som Petronella, utan det är bara att tune in här om en vecka igen, så får man höra vad jag har kämpat på med den senaste tiden. Men,
blivit torsk i Championship. Ja.
Jag ska också utomlands några dagar. Live a life.
Vad ska du?
Till Mallis.
Gana Mallis.
Det är faktiskt första gången.
Det är hela tiden så här, Robin är och kollar på ligacupfinal. Jag är på Grimsta IP och kollar på Sollentuna. Du ska till Mallis, jag ska till Sandviken.
Ja, men det tycker jag ska bli kul att testa och köra lite på distans som vi gör med dig nu.
Exakt.
Robin.
Exakt, när åker du?
Jag åker nästa lördag.
Alltså inte nu på lördag?
Nej.
Ja, men perfekt, men då hinner jag fixa mick och allt.
Ja, jag behöver ha mick, lös mick bara.
Du kommer ha det. Fan vad bra Robin, inget spännande händer i våra liv. Så att,
följ Petro för det som är spännande och kul.
Exakt. Så drar vi till Sandviken och så vidare. Du ska väl ut i Lödde eller vad fan
det heter. Alltid.
Ja. Grymt hörni, stort tack att ni listar på Toto 5. Vi är tillbaka igen som alltid då, nästa vecka. Sprid att vi finns, berätta för alla ni känner, så blir vi ännu större nu inför Champions League, Allsvenskan och allt annat stort som ska spelas den här säsongen. Stort tack för idag.
Tack så mycket.
Ciao.